Artikel 4. På fredag, idag alltså, öppnar Nordiska museet en spännande utställning om vår relation till hår genom historien. Skägg, frisyrer och inte minst kroppshår påverkar oss mer än vi tror, visade sig. Vi tog oss till Nordiska museet för en förhandstitt. Och på väg in i utställningen så sitter en vakt här och du har ett hår som idag är väldigt modernt.
Ja, jag har skägg men inget huvudhår. Och det är ju skönt att man kan vara modriktig för en gångs skull.
Den här utställningen, du ska förstås se den.
Jajamän, jag ska gå upp och titta ikväll, tänkte jag, när det smyger igång. Men sen är det pressvisningen imorgon.
Och nu kommer Cecilia Wahlqvist, då försvinner vi upp till hårutställningen.
Ja.
Tack så du ha. Hejsan. Cecilia Wahlqvist, du är intendent och ansvarig för utställningen och väldigt andfådd nu. Vi tog oss upp från vakten och till utställningen som ligger på entréplanet. Och det vi möts av här, det är en gigantisk lampskylt.
Ja, precis. Det är en frisörskylt. Och det är väl ganska igenkännande tecken. Jag tror att de flesta har sett en sån här utanför frisörsalonger. Det finns ju än idag.
Vi tar oss in i utställningen och möts av, ja, vad ska det här vara? Mm.
Ja, det här, vi har ju byggt upp en salong helt enkelt från 1950-60-talet. Och det är en disk som är typisk 50-talsdesign måste vi ändå säga. Det är i någon form av beige galon med turkosa knoppar och den är väldigt talande för sin tid. Och det här är en väldigt igenkännande miljö. Det är det, så att det är, man landar ju lite tryggt när man kommer in i den här utställningen. Man landar i någonting man känner igen.
Om inte annat när man ser reklamaffischen till höger, toppen 69.
Ja, Lasse Berghagen, ja. Ja. En typisk välvårdad 60, sen 60-tals frisyr skulle jag säga. Nu när vi står här i salongen så är det den mest taktila delen. Och det är väldigt ovanligt på ett museum att du faktiskt får gå in i miljön och röra varje del. För just i den här delen, där kan du sitta i stolarna, du kommer kunna prova peruker, du kan bläddra i frisörtidningar. Du kan även se det här fantastiska bildspelet på vardagsfrisyrer som är bilder som är tagna på människor idag.
Mm. Och den här salongen hette Salong Marie och ett rött linoleumgolv som också var så som det såg ut i salongen.
Nej, just den detaljen har vi faktiskt ändrat på för att det golvet som fanns där var oerhört slitet efter många års arbete. Mm. Och det var lappat och lagat med olika mattor. Men vi tycker att den här färgen också ger en, dels harmonierar med speglar men sen också ger en välkomnande och trygg atmosfär. För det är väl också det lite den här tanken med salongen är att här känner vi oss välkomna, här kan vi landa och sen, för att sen dyka djupare ner i hårets magi.
Mm. Och människor kan börja öppna sig och berätta. Tänk vad mycket frisörer och frisörskor måste ha fått veta genom tiden och få veta än idag.
Precis, och det har jag också samlat in och det har ju varit väldigt intressant material. Vad är det man pratar med frisören om? Och det är ju, frisören fungerar i många fall nästan som en psykolog. Framförallt när det gäller när det gäller kunder som kanske har problem med håret. Håravfall eller går på behandlingar mot cancer och så vidare. Man ska hitta en frisyr som på något sätt kan dölja det här sjukdomstecknen. Så det är väldigt intressant yrke. De har mycket att berätta.
Fyra stolar här inne kan vi berätta då. Och sen är fantastiska speglar här.
Ja, det är också en typiskt 50-tals, sent 50-tals form. Mm. Det är lite konformad, bullig kon.
Vi fortsätter ut i utställningen och då kommer vi in i en utställningsdel som berättar väldigt mycket om hårets historik.
Ja, det är både historik och nutid. Det är ju viktigt att dra den här ut. Den går ju från, jag tror att det är medeltiden, stenålder nästan, till idag. Men tanken med den här utställningen är ju mer att få djupare perspektiv på hår. Vad det berättar om oss, vad vi har för förutfattade meningar om hår. Det är mer identiteten i håret vi vill berätta.
Men när det gäller då hår, vad har det för betydelse när det gäller tillhörighet, klasstillhörighet och var vi kommer ifrån? Kan man se sådana klara skillnader?
Till viss del kan man väl det. Framförallt längre tillbaka i tiden än vad vi kanske gör mer idag. Som jag nämnde tidigare så är vi mer flexibla och kanske liberala i hår, håret. Men ser vi tillbaka i tiden så var det till exempel när det gällde kvinnans hår, så hade ju hon ända fram till hon nådde puberteten, man kan säga, i samband med konfirmationen, så fick hon ha utsläppt hår. Men efter den tiden i sitt liv med konfirmation och pubertet så skulle håret sättas upp. Och när hon gifte sig skulle det döljas, man fick inte visa håret. Och det har ju hela tiden visat vilken identitet hon har i ung flicka, ungdom, gift kvinna. Däremot var du en kvinna som var ogift och fick barn, då skulle du bära någonting som heter horklut. Då skulle man alltså visa det med en huvudbonad, döljandet av håret, att hon inte var en ärbar kvinna. Kommer vi fram till idag till exempel, så kan ju frisyrer å andra sidan signalera social tillhörighet genom att man vill tillhöra en viss grupp. Man väljer att ha en frisyr, om vi tänker på, det finns ju någon frisyr som bland, ja, kan kallas för kotlettfrilla. Jag har fått lära mig, och det är det här bakåtslickade håret, och det vill man kanske då, det har varit väldigt vanligt på Östermalm och en viss societetsgrupp, så, och då har man valt att ha den frisyren, dels för att kanske markera att man tillhör den gruppen, men också de som önskar tillhöra en liknande grupp väljer att ha den frisyren för att ge ett imaginärt medborgarskap i en grupp kanske.
Vi befinner oss då i, som du sa, en stor utställningshall, och så har du den här tidslinjen som går mitt i hallen, och vid sidan om den så kan vi se lite apparater som har använts för, ja vadå, här har vi någonting som ser ut som en kaffekokare, en, på någon sån här, något café, ja. En liten, men vad kan det vara, är det rakskum eller vad kan det vara som produceras där?
Fantastiskt, det är faktiskt en tvålskumsapparat som man i rakstugor och raksalonger hade tidigare för att få raklödret. Numera finns ju det i såna här fina sprayburkar.
Men den är vacker. Den ser hemlighetsfull ut. Man bör fundera kring den.
Jag tycker också att den är väldigt dekorativ, det är som du säger. Och man la helt enkelt i tvålen här och så kokades det. Och sen så lödrade man med att dra i veven och så kom det ut här. Och då hade man ju sin lilla rakhopp där tvålen samlades.
Och sen då kan vi se något som heter mustaschvax. Och det är väl modernt fortfarande. Mustascher är ju en stor sak nu. Och det finns tävlingar för att ställa ut sina mustascher. Eller hela sig själv med mustasch.
Absolut. Och det är ju någonting som har vuxit fram den senaste tiden. För ett tag så var det ju ett renrakat mode som gällde ganska länge. Det är de senaste åren kanske som framförallt bland ungdomar har blivit populärt, både med skägg och mustasch. Och man sätter en ära i mustaschen, precis som du säger, att den ska vara en fin och välvårdad mustasch. Och det är ju någonting vi har med oss i ett arv från tidigare tider, då man var väldigt noga med sin mustasch. Att man skulle gå till barberaren och få den lagd mer eller mindre, eller formad, och man lockade den och krusade den och vaxade. Och sen så på nätterna så sov man ju med en binda, en form av nästan ett bandage över den här som man knöt runt mustaschen och vidare runt huvudet för att hålla mustaschen på plats.
Och det är en sån binda vi ser här.
Precis.
Den här formen av kanske en BH-form, och den skulle man alltså binda runt mustaschen, och det kan väl vara kanske 15 cm lång och 4-5 cm hög, och så är det något gummiband som man då fäster runt nacken, eller?
Precis, den där är nog runt nacken, att man drar den runt hela vägen ordentligt.
Men vi kan konstatera att hår är betydelsefullt för oss, inte bara huvudhår utan ansiktshår och kroppshår. Och när det gäller sådana saker så har det skett stora förändringar den senaste tiden. Nu ska man raka sig både här och där.
Ja, och kroppshår är väl en väldigt känsligt ämne. Det handlar inte bara om yta, att man tar bort hår på ben och armar, utan det handlar om ett väldigt komplext ämne. De som hamnar man utanför så kan det få konsekvenser. Man kan bli sedd som okvinnlig om du har en för tät eller för tydlig kroppshårsväxt, eller till exempel mustasch som kvinna. Så det ifrågasätter hela din identitet som kvinna. Jag skulle nog säga att just kroppshårsnormen är då den absolut svåraste hårnormen att bryta mot. Den är absolut strängast mot oss. Vi har blivit liberala med huvudhår och med ansiktshåret dock för män. Men med kroppshåret så har det blivit betydligt strängare. Det har liksom följt varandra. Det är precis som att vi kan inte tillåta allt vårt hår, utan vi måste begränsa det någonstans. Tidigare var det huvudhåret, och det skulle tyglas under huvuddukar och under peruker och så vidare. Sen kom ansiktshåret som skulle tyglas, och nu är det kroppens hår som ska tyglas.
Här står du och jobbar med belysning.
Precis.
Kommer du hinna klart till fredag?
Det är ju förutsättningen. Det gör vi alltid.
Du står här med dina lådor och din belysning och försöker få ihop det, och du har bara ett par dagar till på dig.
Ja, precis. Den är väl imorgon om jag inte minns helt fel, så att det ska nog gå bra.
Du ska kliva upp på en hög stegen och montera den här belysningen.
Precis.
Ja, lycka till.
Tack så mycket.
Och att hår är ett känsligt ämne, det har du märkt av under tiden du har jobbat med utställningen.
Jag har ju mötts av allt från tack för att ni tar upp det här ämnet till att vad 17 har det här på museum att göra. Och jag tycker att det verkligen har här att göra, för det är viktigt att man pratar om det.
Så det här är en ögonöppnare, den här utställningen, kanske i vårt förhållande till hår på olika sätt?
Absolut, det är det. Det är definitivt en ögonöppnare.
Du hoppas det?
Jag hoppas det innerligt. Och jag hoppas att se fram emot många berättelser efteråt om sina hårhistorier.
Sist här hörde ni Cecilia Wahlqvist, intendent på Nordiska museet. Telefonnumret till Nordiska museet är 519 546 00. Ett telefonnummer som du kan ringa för att boka visningar av utställningen.